Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till Babys podcast, del 2 HG. Det är som vanligt med mig, Jenny Stolt och
Carina Barmorska.
Och idag har vi återigen en gäst och du heter Jenny.
Jenny Sherlin.
Sherlin, precis. Yes.
Mm. Och du har varit här förut och pratat om HG. Precis. Som du får beskriva.
Ja, det är ju extremt graviditetsillamående. Man mår illa och kräks och går ner i vikt och blir undervätskad. Och det är en väldigt svår sjukdom för både patienten och omgivningen. Mm. Och jag har haft den själv och är engagerad i en stödgrupp för kvinnor som genomlider det här nu.
Ja. Och det är ju andra gången som du är här. Mm. Så faktaavsnittet, det ligger ju sedan tidigare. Mm. Men nu tänkte jag att vi ska komplettera med det som inte hanns med. Och så har vi också fått en väldig massa frågor. Så det kan bli lite upprepning, men det är väl bara bra.
Ja, det är jättebra. Jag ska lägga till också, Jenny, att du är ju läkare själv. Mm. Och du har ju plöjt all liksom, vetenskapligt som finns ute.
Jag hoppas det, i alla fall att jag lyckas med allt. Ja. Men precis, jag är läkare själv och men jag sysslar inte med gynekologi, utan jag är ju snart färdig specialist i internmedicin och kommer också att bli lungmedicinare och jobbar på Södersjukhuset i Stockholm.
Ja, du är jättevälkommen. Mm. Okej, Carina, shoot!
Då har jag en fråga som är, hur länge har HG funnits som diagnos?
Mm. Och det här är ju en jättebra fråga. Det är någonstans sena 1800-talet dyker termen hyperemesis gravidarum första gången upp som diagnos. Och det betyder hyperemesis. Det blir hyper, det är liksom mycket, emesis är kräkning och gravidarum är graviditet. Så att mycket kräkningar under graviditet helt enkelt. Och det är liksom då ett lite krångligt namn som både underlättar och försvårar ibland. Men Det är i alla fall slutet av 1800-talet som man omnämner det som diagnos på det sättet. Sen finns det ju beskrivet graviditetsillamående ända bak i egyptiska skrifter. Och det här fanns ju förstås innan det också.
Ja. Mm. Vi går snabbt till nästa fråga. Hur många procent har besvär under hela graviditeten?
ska vi se. Det finns här att det är... Det finns ju lite olika studier. Nu är det väl upp till 10% va? Som kan ha besvär under hela graviditeten.
Ja,
det är vad jag har läst också.
Ja.
Och det är ju även om man tittar på allt graviditetsillamående från milt till svårt, så är det ju ungefär hälften av dem som har det får det bättre efter vecka 14 kan man säga. Mm. Men så, och sen 90% av allt graviditetsillamående blir bättre efter vecka 20. Men just inom gruppen HG så är det, inom den gruppen är det 10% som har, kan
som
ha
fortsätter.
Liksom.
Ja. Mm. Men du, då fick jag gärna en följdfråga på det. Kan man ha en väldigt grav HG som går över i vecka 20?
Ja, det kan man. Och det här är en jättebra fråga att ta upp. För att jag har liksom snappat upp att det finns lite olika föreställningar ute i verksamheterna. Att om det fortsätter efter vecka 12 eller vecka 20, då är det inte HG, då är det någonting annat. Eller man kan inte säga att det är HG för en vecka 12. Eller så här. Men det finns egentligen inga tidsgränser för HG, utan HG, det är ju det absolut vanligaste är ju förstås att det börjar i tidig graviditet och att det är värst liksom i slutet av första trimestern. Men sen så är det ju många då som har besvär längre. Enstaka fall har jag hört talas om där graviditetshormonet börjar i andra trimestern faktiskt. Men det är väldigt udda Så. Mm. Men inga veckogränser, utan det, man kan ha HG liksom när som helst under graviditeten.
Allt annat är missförstånd.
Mm. Ja.
Mm. Varför lägger man inte ett större ansvar på barnmorskan för att fånga upp HG? Mm. Kanske svårt för dig att svara på, men du är, det här är ju delvis en grupper och forum.
Ja, men precis. Det här är ju en organisatorisk fråga, skulle jag vilja gissa. Att den vanligaste inskrivningsveckan är ju vecka 12 på mödravårdscentralen. Och eftersom det här svåra graviditetsillamåendet debuterar före det, så kan det helt enkelt vara svårt att få en tid. För det är fullt. Mm. Och då får man gå till vårdcentralen istället. Och de har ju 1000 andra diagnoser som de ska ha koll på. Så det kan ju vara lite svårt att ha jättebra koll på svårt graviditetsillamående där. Varför ger man inte barnmorskan större ansvar? Jag skulle vilja säga så här, att jag tror att det vore väldigt bra om det kom klara och tydliga nationella riktlinjer gällande svårt graviditetsillamående och HG, som alla barnmorskor i landet enkelt och snabbt skulle kunna vända sig till för att uppdatera sin kunskap och för att veta hur man ska hantera de här patienterna. Så det skulle jag vilja säga. Det är en utbildningsinsats som behövs, helt enkelt.
För av vikt är det att vi fångar upp de här kvinnorna gravida så tidigt som möjligt.
Mm. Men det är så att ju tidigare man får diagnos, ju tidigare man får en riktigt aggressiv antiemetisk, alltså behandling mot illamående, desto bättre blir det för kvinnan.
Tidigare så hade man ju att alla gravida fick ett läkarbesök i tidig graviditet. Och då kanske det här fångades upp bättre. Nu spekulerar jag bara.
Du menar att ni är bättre än vad barnmorskor är?
Nej, men man kan, men att man får medicinering. För barnmorskorna kan inte skriva recept.
Jag måste försvara barnmorskor.
Du bara går igång på en gång.
Ja, absolut. Det är bättre att skjuta direkt.
Ja,
eller hur?
Ja, nej, men precis. Och det är ju också, det där är ju något av en tröskel att komma över. Det här tillgången till receptbelagda läkemedel. Som är så viktigt att få. Och det nämndes i förra programmet att kanske barnmorskor skulle kunna få skriva ut Lergigon-preparat, och det är jag helt för. Det är liksom ganska enkla preparat att hantera, så att det skulle vara en bra idé.
Ja, nästa fråga känns verkligen som att jag attackerar alla barnmorskor här nu då. Men nästa fråga är, varför svarar barnmorskan att det är normalt att kräkas 15-20 gånger per dag? Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Okunskap, skulle jag vilja säga.
Ja, men visst.
Ja.
Nej, men det är ju inte normalt. Vid ett mildare graviditetsillamående så kan man få kräkas enstaka gånger. Men det är 15-20 gånger per dag.
Kan då, inte då kan man ju liksom för något.
Nej, men precis. Då är ju akuten som gäller.
Ja, men stackars den som råkar den vårdpersonalen.
Men vad jag tolkar är liksom att jag tror, då för att stå på barnmorska sidan lite grann här, att det är så otroligt mycket som ska tas upp i tidig graviditet. Och sen så fladdrar den här frågan förbi, och så ja, men graviditetshormon, det är vanligt, och så har man inte riktigt hört, och sen ska man liksom in och prata om allting annat som är viktigt. Så att jag tror att det handlar om det faktiskt.
Ja, men absolut. Och det är både en utbildningsfråga och en tidsfråga.
Ja.
Riktlinjer. Varför finns det inga tydliga riktlinjer?
Jag har ju läst många olika vårdprogram över hela Sverige, och många har ju samma uppbyggnad, kan man säga. Skelettet är detsamma, sen kan det finnas vissa variationer. Men det som är problemet är ju att det verkligen skulle behövas nationella riktlinjer, för då skulle vården kunna bli mer jämlik. Nu är det så att på vissa sjukhus får man inte dropp om man inte kan påvisa svältkroppar, vilket vi i förra avsnittet konstaterade att det är helt ovetenskapligt.
Och det är faktiskt en fråga här, varför inte dropp ges utan ketonkrav?
Och då finns det alltså exempel på folk som har åkt till ett annat sjukhus jättelångt bort för att få dropp. För att närmsta sjukhuset inte ger det. Och det, jag menar, så kan vi inte ha det. Vi måste ju ha en jämlik vård.
Vi ska ha en jämlik vård i hela Sverige. Och det jobbar vi för nu på många fronter.
Och du har ju också gjort en skrivelse för att du vill få till nationell.
Jag har skrivit till SFOG, det vill säga den specialitetsförening som organiserar gynekologer i Sverige, som har då engagerat mödrahälsovårdsgruppen. Och det här gjorde jag efter min andra graviditet, så skrev jag 10 sidor långt dokument på det här tycker jag att man kan förbättra i HG-vården. Då utifrån det perspektivet, det som jag har fått höra i den här stödgruppen för gravida med HG. Så att det tror jag, om jag tror på utbildning, jag tror på konsekventa riktlinjer som är vetenskapligt belagda, då kommer man jättelångt med vårdnivån.
För nästa fråga tangerar till det också, hur aktuella är riktlinjerna och vilka fakta bygger riktlinjerna på? Och det är väl klart att det kan liggas lite gamla riktlinjer kvar på vissa sjukhus. Men det är också att det har hänt ganska mycket. Behandlingen, forskningen för behandling också nu på senare tid. Så att det här avsnittet är väl en del i att försöka förbättra det.
Ja, precis. Det har hänt jättemycket vad gäller läkemedelsbehandling mot HG under de senaste 10-15 åren. Som man måste kunna uppdatera sig i. Men också det här med ketonernas roll, att den gamla traditionen har visat sig vara inte vara valid helt enkelt. Så att det finns jättemånga, tyvärr, jag har tittat på väldigt många riktlinjer och en del är ganska inaktuella och det kan stå både om ingefära och allt möjligt som man skulle behöva plocka bort. Så att, om det är någon här som lyssnar som är ansvarig för riktlinjer för HG, så in och uppdatera dem imorgon.
Ska vi förtydliga det här med ketonkrav? Det är alltså, vad är det om man har ketoner i urinen, så betyder inte det att man inte behöver dropp, utan man kan vara urvätskad, alltså det vi kallar för dehydrerad, och ha påverkad natrium och kalium, och det är det som styr droppbehovet, inte att man har ketoner i urinen. För ketoner i urinen, det är
tecken på svält.
Yes. Så det är lite två olika saker, men samma, liksom, i samma grupp. Så att säga.
Ja, precis. Och då, det finns tyvärr kvar då en del riktlinjer att man måste kunna uppvisa ketoner i urinen för att få dropp. Och det finns egentligen inget vetenskapligt stöd för det. Och jag ska säga att det görs inte inom någon annan disciplin i sjukvården. Internmedicinarna, narkosläkarna, kirurgerna, ingen tittar på ketoner för att bestämma om de ska få dropp eller inte. Så här är det någonting som gravida kvinnor faktiskt missgynnas jämfört med övriga befolkningen.
Jag kommer med ett påstående, och vi har tagit upp tidigare då det här påståendet att osant att barnet tar vad det behöver.
Ja, det är tyvärr osant. Det hade ju varit allra bäst om det hade varit sant. Jag tror att det är återigen det här som vi pratar om, att man vill gärna lugna den som har mycket besvär, som är väldigt orolig för att barnet inte ska få näringen, så liksom försöker man lugna med det. Och det vanligaste utfallet av en HG-graviditet är ju ett barn som inte får några bekymmer. Men det finns en grupp, framförallt de med riktigt svår och svårbehandlad HG, där man kan se ökad risk för framförallt neuropsykiatriska sjukdomar i efterförloppet, och ändå också en del bristtillstånd med tandproblem till exempel. Så att det där är ju tyvärr en gammal myt också då, som man inte ska fortsätta upprepa, utan vi måste fokusera på kvinnan, vi måste fokusera på fostret, att fostret får tillgång till den näring som det behöver för att utvecklas normalt.
Yes. Varför finns det då liten ovilja att skriva ut kortison på vissa ställen?
Ja, dels så handlar det väl om den allmänna oviljan, att man vill inte medicinera onödan under graviditet, vilket på många sätt är korrekt. Men man har ju tidigare haft misstanke om att kortison kan ge ökad risk för leptospalt för vecka 10. Det påståendet är under frågasättande, kan man säga. Så att om man har ju alltid en vågskål när man ska välja behandling. Vad händer om jag ger den här behandlingen? Vad händer om jag inte ger den här behandlingen? Och ofta vid HG så handlar det ju om att det kan finnas kanske någon liten procentenhets ökning av risk för det ena eller andra. Men att inte behandla den här svåra HG:n, det är det som är den stora risken. Det är det vi ska försöka fokusera på. Så att obehandlad HG är värre än att ge kortison. Skulle jag vilja sammanfatta.
Okej.
Eller dåligt behandlad HVG. Mm. Ja.
Och då har jag en fråga här. Varför denna vikthets? Är man överviktig ses det, nu ska jag säga, är man överviktig ses det inte lika allvarligt, utan vi får höra att det bara är bra att gå ner i vikt.
Ja, alltså
ja, vad säger man?
Ja.
Jo, men alltså jag tror att det där bygger sig lite på också över att en övervikt, och då pratar vi BMI över 25, nu säger inte BMI allt, men det är sällan våra nygravida kvinnor är muskelbyggare. Det är mer ovanligt. Och ett BMI över 30, alltså ett BMI över 30 ökar risken för massor med andra saker i graviditet. Det ökar risken för graviditetsdiabetes, det ökar risken för högt blodtryck, det ökar risken för att utveckla havandeskapsförgiftning bland annat. Och jag tror att man liksom blandar ihop det här lite grann. Det är faktiskt obra för graviditetens skull och för sig själv att ha en övervikt och en fetma under graviditet. Det vet vi, det är vetenskapligt bevisat. Och det här är naturligtvis väldigt, väldigt känsligt, för det är ju väldigt emotionellt och skuldbelagt att prata om en vikt, och framförallt om man har en övervikt, för det vet man ju om. Och då blir det liksom, då känns det som pekpinnar och tillrättavisandet, när man egentligen handlar om all välmening, att man vill att graviditeten och kvinnan ska må så bra som möjligt. Mm. Och barnet med det.
Och det, du har helt rätt i det här. Mm. Och samtidigt så är det så att vi ska inte jämföra äpplen och päron.
Nej,
för
absolut.
Att det, jag tror att det den här frågeställaren poängterar är att, och det här är också någonting jag har stött på flera gånger i stödgruppen, att överviktiga kvinnor får sämre, de får liksom lite sämre vård tyvärr, för att man tycker att men du har ändå lite tav av, och det här gamla myten då att barnet tar det behöver och så vidare, och då har man mindre, om man då inte får symptomlindring, ska man få mindre symptomlindring för att man är överviktig? Ska man få mindre?
Absolut.
Nej, men precis.
Inte.
Och det är det jag menar. Ja. Man måste få samma tillgång till de här läkemedlen mot illamående. Man måste få samma tillgång till dropp. Man måste också, tycker jag, få samma tillgång till näringsdropp. För att gå ner 20, det finns ju exempel på folk som går ner 20-30 kilo på en graviditet. Mm. Och kan man säga, vetenskapligt säga att det är bra för fostret? Det tror jag inte man kan göra. Utan jag tror att även hos kvinnor som har en övervikt, när man går in i en HG, så måste man titta på kvinnan och på fostret. Har de behov av näringsdropp nu?
Ja, så absolut. Att det, det ligger ingen liksom kontroversiellt i det.
Nej, jag vet. Och du är väldigt duktig på HG, och du kan väl HG väldigt mycket. Men min poäng är att det här är, tyvärr händer det här ibland.
Ja.
Att man kan få sämre vård för att man har en övervikt i grunden.
Ja, absolut. Det vet vi om.
Men du, min följdfråga är om övervikt i sig är en ökad risk för HG?
Nu ska vi se, ska jag försöka finkamma mina små hjärnceller här. Jag får för mig att det är det faktiskt. Jag får för mig att jag har läst det. Men jag får nästan säga pass på det. För det var länge sedan jag läste just den typen av studier. Vet du någonting?
Nej, jag har faktiskt inte heller riktigt uppdaterat i den. Nej.
Men då gör vi som så att vi kommer faktiskt ha ett ytterligare avsnitt. Ja. Vi återkommer om det, om övervikt är en risk.
Mm. Nästa fråga är, kan PCOS påverka? Och då kanske vi först ska definiera vad det är för någonting. Och det är ju polycystiska ovarier. Och vad är det då? Jo, det är att man har en obalans i sin hormoncykel, så att man, här blir kort definition, så att man har ägglossning mer sällan och därpå har oregelbunden mens. Och det här ställer till det lite grann. Det är egentligen inte att svårare att bli gravid när man väl har sin ägglossning, men eftersom det sker så sällan så kan det ta längre tid. Det finns också bra hjälp att få. Och det här påverkar då att man kanske kan få en övervikt bland annat med en bukfetma, och man får ökad behåring och man får ett överskott på testosteron, har man tittat på. Det var den korta liksom, sammanfattningen av PCOS. Och frågan är då, kan PCOS påverka NHG? Mm.
I den senaste litteratursammanställningen i Nature från 2019 så nämns inte PCOS som en ökad riskfaktor. Däremot inte sagt att det kan finnas några mindre studier på det här, men de känner jag inte till i sådana fall.
Nej, jag har inte sett några. Men jag tänkte att vi ska spela in ett avsnitt, hade vi tänkt, om PCOS senare, så att det kommer.
Är det vanligare med prematurfödsel?
Ja, det kan man säga. Det finns här, som vanligt i vetenskapen så finns det ju faktiskt en del studier som talar emot det, men de flesta, det övervägande är det så att studierna talar för att det finns ökad risk för prematurfödsel. Ja.
Mm. Och vad kan det bero
på? Även låg födelsevikt, ska jag lägga till.
Ja.
Och där har vi en korrelation också till om man har haft en tidigare ätstörningsproblematik, att man kan ha en låg födelsevikt på bebisen. Så att, och det här kan ju jämföras med det om man har...
får man ju då säga.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ska jag ta nästa också? Kan stress påverka? Att bli stressade?
Ja, det skulle jag säga. Absolut. Och det här är någon sån här en sak som kanske kan upplevas lite luddig ibland som riskfaktor. Men det är absolut så att stress kan påverka. Och att om man inte har möjlighet att liksom ligga på soffan och skita i tvätten och städningen och inte byta bajsblöjor, liksom, då får man ofta vad heter det, då kan man krascha dagen efter. Om man har pressen på sig att upprätthålla arbete, barnomsorg, hushåll, den stressen, den gör att man helt enkelt kan bli sämre i sin sjukdom.
Men då kan man ju tänka att om du har fler barn där hemma så ökar ju risken med stressen och risk då för HG.
Det här är en av de allra vanligaste, skulle jag säga, samtalsämnena i vår stödgrupp, att det handlar om hur ska jag hantera att jag inte klarar av att leka med mitt barn? Eller hur ska jag hantera att jag inte klarar av att sova i samma säng som min man, eller vad det nu kan vara. Eller att relationen blir ju ofta kraftigt påverkad av det här. Det här är ju liksom för det mesta unga, friska, kapabla kvinnor som roddar jobb och hushåll och barn och allting. Och så helt plötsligt så blir man helt utslagen och beroende av hjälp med allt. Och hur ska man överleva det här rent psykiskt? Hur man har jättedåligt samvete för att man inte kan ta hand om barnen, och man har dåligt samvete för att partnern får slita häcken av sig, helt enkelt. Och de kan ju också må väldigt dåligt.
Och vikten att få kuratorshjälp, tycker jag.
Ja, men absolut. Mm. Men du, anknytning då till barnet i magen och det snart födda barnet och anknytning eller relationen till min partner.
Mm.
Vad kan vi säga om det med den här diagnosen?
Det är ju inget drömläge för anknytning och graviditetsglädje. Att ha svårt graviditetsillamående. Så det är många som tycker att jag hatar att vara gravid. Det enda som var bra med att vara gravid var att jag fick barn. Och det är en del som tycker att de får problem med anknytning sen när barnet väl är ute.
Mm. Men lite, absolut inte alla.
Nej, absolut inte alla. Men återigen som du säger, det är viktigt att man får kuratorskontakt. Och alla kan ju inte gå till en kurator för att man är liksom sängliggande. Mm. Så att via telefon är en bra
absolut,
idé.
Det finns ju faktiskt väldigt bra nätvarianter nu med KBT. De funkar faktiskt ganska bra. Så att det kan man prova. Ja, men jag tycker att det här tangerar till lite nästa fråga. Det här också dels att det här, vad händer när barnet är fött? Blir man momentant av illamåendet då?
Många blir det. Mm. Många till och med att man kan säga att då, när förlossningsarbetet sätter igång då börjar det liksom redan avta. Ja. Men framförallt
det
är det
mycket oxytocin så då undrar man ju om när massagen oxytocinfrisläppet om det kan minska illamåendet.
Och det allmänna liksom, det är någon slags stresspåslag med en förlossning också. Kroppen får något helt annat att fokusera på.
Parasympatiskt liksom. Det är igång. Ja. Så att
Men det, den stora lisan, det stora liksom, avbrottet i illamåendet brukar komma när placentan försvinner, alltså när moderkakan är ute. Mm. Eller när barnet kommer ut och sen när moderkakan kommer ut. Då är det en del som säger att nu där då försvann illamåendet. Mm. Och sen kan man ju också tänka att i sen graviditet då är fostret ganska stort. Och
ja, det trycker alltså uppåt liksom, mot magsäcken och sånt.
Ja, men det finns ju också, den nya forskningen talar ju för att det är faktorer i moderkakan som faktiskt spelar en stor roll. Så att det är ju inte konstigt att om det är där en stor del av orsaken sitter och när den är borta, då försvinner illamåendet. Ja. Det är inte ett orimligt resonemang.
Nej, jag tycker också att vi har faktiskt glömt en fråga här med för att det finns ju faktiskt bevis för att de kvinnorna som har ett utpräglat graviditetsillamående har mindre risk för missfall.
Ja, precis. Och det får jag vänta en sekund med det. Ja. Sen vill jag säga att en del har illamående efter graviditeten också. Okay. Inte alla. Ja. Så att en del har liksom illamående i veckor, till och med månader efteråt. Ja.
Och då står man på samma behandling?
Det är inte så att man, helst ska man ju inte ta primperan och metoklopramid eller onacetron när man ammar. Så då är det lergigonpreparat. Mm. Men det vill jag bara tillägga att det är en del som har problem efteråt också. Men minskad risk för missfall.
Ja, men någonting positivt måste man väl ändå ta fram tycker jag.
Någonting ska man få för detta. men det kan ju då teoretiskt sett också koppla till att en kraftstor och väldigt välfungerande placenta har ju större sannolikhet att ge ett barn. Ja. Och inte bli missfall. Så, så det tror jag är kopplingen där.
Ja, och sen finns det teorier också om att gamla teorier om som jag läst om att att det kan vara till för att illamående för att skydda att kvinnan inte äter toxiska, så farliga saker som ska skydda graviditeten också.
Precis.
Så att det är ju, men det är bara teorier.
Ja, ja. Och det ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Det kanske hade en effekt någon gång på stenåldern.
Ja, precis. Ja. Och det ligger kvar. Men det är bara teori. Mm. Men då tar vi nästa fråga som också kopplas till det här med illamåendet efteråt. Och kan de som har haft HG ha illamående även efter graviditet och vid mens?
Ja, det är beskrivet. Det rapporteras faktiskt i den här gruppen. Så är det. Jag kan ju inte säga hur vanligt det är, men det förekommer.
Men det finns ju om man tittar på menscykeln så är ju det en enda stor övning i hormoner upp och ner kan man säga. Så östrogenet är ju väldigt högt vissa gånger och väldigt lågt andra gånger. Så du visste att, ja, visst.
Men det är väl ändå så
HCG att har vi ju inte, men inte de liksom så mätbara mängder.
Men hjälp kan man få, vi rekommenderar att man söker hjälp.
Ja. Och en del,
ja
men
gå,
precis.
Nu tänker jag efter graviditet och om man har det problematiskt, framförallt vid mens. Var tycker du att man ska vända sig?
Ja, jag tycker att man ska prata med en gynekolog, för om man har problem med mens, då ska man väl kanske ta bort mensen. För det finns ju. Mm. Och få en jämn hormonnivå istället. Så att där får man prova sig fram. det finns inga enkla svar och man får gå tillbaka till samma doktor som man har förtroende för och prova sig fram, tycker jag.
Eller skaffa ny om man ingen har.
Så kan det också vara.
Då undrar vi också kortsiktiga och långsiktiga risker för mor och barn.
Den är ju jättestor och jättekomplex och jag ska försöka ta det så kort som möjligt. Men
jag tar det kortsiktiga.
Det kortsiktiga för kvinnan är ju då att man naturligtvis förlorar mycket muskelmassa. Man kan få problem med brock vid magmunnen.
Ja. Och på grund av kräkningar.
Och det finns ju också såna här väldigt ovanliga och svåra risker, som att det kan till och med gå hål på matstrupen och sådär. Man kan få njursvikt under graviditeten och så vidare. Men det vanligaste är väl mer att man kan få besvär med illamående i efterhand. Tandhälsan också kan bli väldigt påverkad, och det här med det psykiska måendet. Det är ju många som det här är ju oftast då liksom friska personer som nu har genomgått det värsta som har hänt i deras liv, och det har påverkat. Det är ofta en stor sorg, för det kan påverka planerna kring familjebildning. Man kanske inte vågar skaffa ett syskon. Man kanske vill ha ett till barn, men det, liksom, det tar stopp vid två. Sen orkar man inte längre, kroppen orkar inte mer. Så att så på det liksom familjeplanet är det väldigt det är många som säger att de är en annan person efter att de har gått igenom en sån här graviditet. Jag är inte samma person som jag var innan. Nu har jag blivit förändrad av den här sjukdomen.
Ja. Den är så påtaglig. Och det kan ju vara då, vi pratar kortsiktigt och långsiktigt, men det kan ju faktiskt bestå. Eller vara för dem båda.
Ja, och det var för kvinnan. Och sen för barnen då, så har det framförallt senaste året också dykt upp en del studier på att det finns en ökad risk för neuropsykiatrisk sjukdom. Den är inte jättestor. Det handlar om någon ökade procentenheter. Men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg fostret i allt det här. Att det ska få ordentligt med näring. Tänder, man kan också få problem med mineraliseringen i tänderna. För att, det är,
hos barnet?
Hos barnet, ja.
Också.
Men det brukar gå över sen, misstänker jag, när mjölktänderna trillar ut.
Men jag tycker att man inte ska glömma det syskonet som redan finns. Om mamma är väldigt sjuk.
Jättebra poäng. Det lite äldre barn framförallt kan ju även komma ihåg hur det var att se sin mamma så här sjuk. Och det är ju en del barn som tror att mamma kommer att dö. Liksom, och säger att nu, jag vill inte ha något syskon, bara du blir frisk igen. Så att det kan faktiskt bli traumatiskt för barnen.
Vet du om det finns något stöd för barn?
Inget som jag känner till egentligen.
Jag tror tänker att man, i det läget om man är några år gammal och ser sin mamma, precis som du beskriver, så kan det ju vara jättejobbigt.
Det vore väl jättebra om det kunde gå att fånga upp det då via barnpsykiatrin. Det vet jag inte om det finns resurser för.
Första linjens stöd vid misstänka om anknytningsproblematik är ju BUP. Och där remitterar ju då mödravården dit, så att det är där man ska få sitt stöd. Så det är väl upparbetat.
Det är bra. Den kunde du.
Den kunde jag. Finns nationellt kunskapsstöd?
Och det är ju det du är inne på och försöker att få till, eller hur?
Ja, jag tror att det är ett skriande behov av ett nationellt kunskapsstöd.
För det finns inte.
Det finns inte, utan alla regioner har sina egna vårdprogram. Och de kan vara mer eller mindre uppdaterade och innehålla mer eller mindre ovetenskapliga delar. Så att vården är tyvärr ojämlik över vårt långa land. Och det här handlar ju också om, sen handlar det också lite grann om att det finns olika förutsättningar i storstad respektive glesbygd, framförallt för det här med hemsjukvård som vi inte riktigt hann med i förra avsnittet. Men jag tror att nationella riktlinjer tycker jag är jätteviktigt att få till.
Och där ska jag tillägga att det inte alltid är storstaden som är bäst på det här.
Nej.
För hemsjukvården är oftast väldigt etablerad i glesbygd.
Mm.
Och där kan det faktiskt vara lättare att få hjälp.
Mm. Okej, ja, det var intressant. Mm. Att, för det har jag inte hört.
Nej.
Utan min upplevelse är snarare att i den här stödgruppen är snarare att det är lättare att få hemsjukvård i storstäderna för,
aha, okay.
För HG än i glesbygd. För där är det oftare då reserverat för cancerpatienter.
Ja, då tar de med platserna.
Ja,
okej.
Okay. Ja, ja, nej, men det är... Det finns ju ingen forskning, så vi vet inte. Men det är den bilden jag har fått i alla fall.
Mm.
Du pratar ju mycket om de här stödgrupperna som finns.
Mm.
Och för att avsluta det här avsnittet så tänkte jag att du ska få beskriva de olika. Och sen så kommer vi att komma tillbaks med ett avsnitt längre fram. Där vi fortsätter med våra frågor, kompletterar med information. Men stödgrupper för de som har lider av HG är ju jätteviktigt att vi informerar. Vart kan du vända dig? Och det vet ju du, Jenny.
Ja, precis. Det finns framförallt då en Facebookgrupp. Då måste man ju ha Facebook. Men det finns en Facebookgrupp som heter Hyperemesis Gravidarum Sverige som har mer än 1000 medlemmar. Nu har jag faktiskt inte kollat, det kan ha gått över 2000, men det vet jag inte. Och det är en grupp som är till, den är sluten. Det är ingen som kan läsa utifrån vad som skrivs där. Det är en stödgrupp för personer som har HG eller har haft HG eller svårt graviditetsillamående. De får också vara med där. Och det råder tystnadsplikt i gruppen. Är det någonting som sägs där så får man inte sprida det någon annanstans. Då liksom åker man ut, så är det. I den här gruppen så diskuteras allting. Alla aspekter av hyperemesis gravidarum. Allt från det här med familjebekymmer till mediciner till försäkringskassan och jobbet och allting. Mm. Och det är jättemånga som... då när man har gått igenom sin graviditet och kanske lägger upp en liten bild på en bebis så säger yes, nu är jag äntligen ute på andra sidan. Och så avslutas det här ofta med då, tack till den här fantastiska gruppen. Det här är det bästa som någonsin har hänt, men jag hade inte klarat det här utan er.
Mm.
Och det tror jag, det är som 400 bästa kompisar liksom, som vet vad man går igenom.
Som är eller har varit i samma situation.
Ja.
Och som kan ge stöd.
Ja, precis. Och det är också jättebra. Så att det är tyvärr då med att det är uppenbart för mig då att det finns en kunskapsbrist vad gäller HG ute i landet. Och det här är ett ställe där folk kan liksom ta makt över den här situationen själva. Man kan lära sig väldigt mycket om vilka läkemedel som finns och att det finns möjlighet till dropp och så vidare och hemsjukvård. Så att det är många som går med i den här droppen och som liksom är underbehandlade. Och en av de första frågorna en ny medlem ofta får är, vad har du för medicinering? Och då är det ofta så att man kan säga okej, det finns de här alternativen också. Mm. Prata med din doktor.
För du är ju själv med i den gruppen.
Ja, jag är med.
Eftersom du själv har varit drabbad 2 gånger.
Ja.
Kan du ge specifika råd som läkare?
Jag försöker att...
Och med din kunskap,
ja,
tänker jag.
Ja, men precis. Jag försöker lägga det på liksom en rådgivande roll förstås. Jag går ju... Jag måste ju göra. Ja, men precis. Ja. Jag kan ju inte skriva ut läkemedel till någon i den här gruppen.
Nej, det är inte så jag tänker. Men om också, du ser att någon skulle behöva liksom, du kan föreslå att gå till din doktor, föreslå kanske själv det här läkemedlet om hen inte har tänkt på att skriva ut det.
Precis, och en av de vanligaste delarna av information som jag ger till folk är länkarna till Janus Infos sida om behandling under graviditet för metoklopramid eller primperan och ondansetron. De liksom ligger alltid som flikar i min telefon så att jag kan bara snabbt kopiera in det. De säger att jag inte får ta primperan i första trimestern. Jo, det får man visst. Här får du information. Gå och visa det här för din barnmorska. Så att det handlar jättemycket om att liksom bygga över det här informationsglappet helt enkelt.
Får jag komma med en liten hälsning som du kan föra vidare till styrelsen där då?
Ja,
en liten, ett litet önskemål.
Ja, ja.
Det är att det är jättebra med patientföreningar.
Ja.
Och sjukvården samarbetar mycket med patientföreningar. Så
ja.
Att det blir en regelrätt sån. Det kanske är på gång.
Det, så här är det ju. Att, det har faktiskt under 2019 så startades faktiskt en patientförening som heter Hyperemesis Gravidarum Sverige. Mm. Och det är ju då folk ur den här Facebookgruppen som har gått samman och bildat en riktig patientförening. Så det här är på gång. Den är uppstartsfas. Det finns tyvärr ingen hemsida än, men man kan gå in och liksom bli medlem. Så. Mm. Så att det här är någonting som kommer att behöva byggas upp. Jag antar att anledningen till att det här inte har skett förut är att det är småbarnsmammor som kommer ut på andra sidan som har fullt upp redan.
Ja, och sen så tror jag att småbarnsmammor, när barnafödandet är klart, då försvinner det ju här. Och då är det andra saker i livet som tar över. Jämfört med då andra kroniska, alltså som varar livet ut.
Ja.
Det kan jag tänka mig ha påverkat också. Precis.
Så att det som jag har förstått är ett av målen är att man ska kunna ha en hemsida med information.
Ja.
I väntan på den då så skulle jag vilja rekommendera två andra hemsidor.
Mm.
Och det är den finska patientföreningens svenska sida. Det är ett tvåspråkigt land.
Ja.
Ja, så att den är ju jättebra. Mm. Och man kan bara googla på Hyperemesis Gravidarum Finland så hittar man länken där.
Mm.
Sen finns det då också den här jättestora amerikanska föreningen som kallas för Help Her. Så helpher.org. Det är en hemsida där det finns väldigt mycket information också. Och det är ju någon slags blandning mellan forskare, patienter och patientförening. Så att och de har ju drivit på väldigt mycket av den här forskningen som har skett kring HG. Så där finns det mycket information, inte bara för den som är drabbad utan för familjemedlemmar och vårdpersonal också.
Bra.
Mm.
Perfekt. Och de länkarna kan vi rekommendera på vårt Instagramkonto som heter då Ett Babys Podcast.
Det är ju supertoppen bra.
Ja. Och vi har långt ifrån honom med alla frågor.
Ja, men det har vi ju inte gjort. Men det är ju det som är himla kul. För att då får vi fortsätta.
Får jag bara säga en liten sak?
Ja.
Jag har två saker som jag gärna skulle säga. Och den första är att vi har ju nu, en av de som är med i styrelsen i patientföreningen är forskare i Umeå. Och håller nu på att försöka starta upp då ett forskarnätverk i Umeå kring hyperemesis gravidarum. Och de kommer bygga vidare då delvis på de här amerikanska genetikstudierna. Så att det finns forskning på gång även i Sverige. Och jag skulle vilja uppmuntra alla barnmorskor och läkare som är intresserade av forskning och vill göra en insats för kvinnor. HG är liksom wide open. Man kan kliva in och bli en specialist på det här.
Dörren öppen.
Ja, precis. Och sen så, som en liten, tyvärr lite parentes då, förra programmet var ju väldigt faktaspäckat och väldigt långt. Ja. Och det jag känner att vi inte riktigt hann prata om var hemsjukvård.
Ja, just det.
Ja. Och jag vill bara säga att det är en möjlighet som finns. Att man alltså får sjuksköterskor som kommer hem till en och ger en dropp och läkemedel i hemmet. Och det kan vara väldigt bra, särskilt om man har barn som är små, för då kan man vara hemma.
Ja, precis.
Och själv hade jag faktiskt hemsjukvård i min andra graviditet. Ja. Och någonting som jag tror skulle kunna vara en bra lösning på många sätt och väldigt effektivt och kostnadseffektivt som allt ska vara nu för tiden är att man faktiskt lär patienten att koppla dropp själva. Mm. Jag kopplade alla mina dropp själva. Det kom en sjuksköterska en gång i veckan och lämnade nya dropp och la om min line.
Men nu är du läkare. Det är lite enklare för dig.
Jo, men det är även vanligt att patienter som inte har sjukvårdsutbildning i grunden får lära sig att göra det här efter ett tag, efter en inkörsperiod.
Ja, och naturligtvis vi lär ju så våra patienter att sticka sig själva med läkemedel och så. Så att varför inte?
Ja, och i USA är det här en ganska vanlig lösning också, att folk sätter droppen hemma själv. Så att det tror jag, fler dropp i hemmet.
Men då har du en infart redan.
Då måste man ha en central infart
Portacat.
Som heter, Pickline är det bästa Pickline, tycker jag. Portacat fungerar också. CVK sitter på halsen, det är lite krångligt.
Det känns lite jobbigt. Det syns ju väldigt mycket.
Men det finns olika alternativ. Hemsjukvård fungerar i de allra flesta fall. Hoppas hemma hos dig där du är och för dig som lider av HG också.
Mm.
Men du, vi är snart tillbaks. Jenny, Karina. Vi avslutar för idag och stort tack igen, Jenny, för att du gästade oss.
Ja, och skicka in fler frågor.
Fler frågor. Vi har en lång lista som vi inte hunnit med, som vi tar upp då. Och ännu fler önskas.
Yes.
Så har det gått så länge. Hör snart.
Det gör vi.
Hej då. Tack, Jenny.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.